man kommer hem till Stockholm, man tar på sig dem, man går ner till tunnelbanan och säger, men vad har jag? Men vad har jag på mig?
Det påminner om när jag köpte en sombrero i Spanien.
Nej.
Jo, det var ingen liten sombrero.
Fredrik, hur är det med kärleken?
Mm. Ja, du, det är väl... Det har ju blivit speciellt det här med att ha en podd som handlar om relationer och dating. Just i att så här, vi har ju haft lite så här lägesrapportering tidigare.
Mm.
Eller hittills kan man säga, i podden. Och nu börjar man känna att, liksom att det nästan blir som att podden föregår... inte känslorna höll jag på att säga, det menar jag inte. Jag menar podden föregår ens liksom privatliv på något sätt. Så att jag har varit lite fundersam kring just så här, hur mycket ska man prata om vad som händer, och samtidigt som man förstår att det är ju å andra sidan sånt som är roligt att höra på.
För först var vi så här, men vi ska vara superärliga, herregud.
Ja.
Och då hade vi inte räknat med liksom 20 000 lyssnare, utan våra kompisar kanske bara.
Ja.
Och framförallt du då, som har varit så superöppen. Till och med när du ska iväg på dejt och så. Och sen har vi förstått att de här dejterna du har varit på har också lyssnat. Det blir en konstig rundgång.
Det har blivit lite så att man har kommit. Det var ju hon, jag har ju nämnt en person som jag träffade två gånger. Som ju vid dejt nummer två då kom och berättade att så här, jag har precis lyssnat på senaste avsnittet. Alltså det blir väldigt...
vad säger man då?
Det blir ju roligt. Eller det blir ju både roligt och lite konstigt också. För man, på ett sätt känner man ju sig underläge själv. För att hon har ju massa information om vad jag tycker och tänker, och jag har inte samma information om vad hon tycker och tänker. Så det är både smickrande och lite jobbigt samtidigt, kan jag tycka. Och det är liksom, och det där har ju, just den personen har ju sen liksom, ja, det kan jag ju rapportera då, att hon drogs ju liksom ur, kan man säga. Hon meddelade att, så här, att hon...
Men är det poddens fel, tror du?
Det kan man bara spekulera i, det sa hon inte ordagrant, men
självuppfyllande profetia, dejtinghaveriet.
Jag kan ju själv känna att så här, skulle jag själv gå på dejt med någon, och så får man liksom höra, vad ska man säga, bakom kulisserna, pratet efteråt, hur skulle det vara? Och det beror ju så självklart på vad den personen säger. Om den skulle säga att så här, wow, vilken fantastisk person, då skulle man ju bli smickrad. Men det kanske ändå skulle göra att man får lite så här, den här liksom externa strålkastan på sig hela tiden.
Ja.
Så att, ja, men det är lite så här,
hur... Det var någon som skrev i gruppen just att, och jag hoppas ni aldrig träffar någon, så att podden fortsätter. Och då skrev jag tillbaka, vi har ju alla förutsättningar för att fortsätta misslyckas just nu, det kan man ju säga.
Och sen har vi ju, jag tänkte så här, vi har ju inte bara pratat om våra dejter i den här podden.
Nej.
Jag skulle säga att vi kanske 5-10% av innehållet har handlat om det. Men
om, du gör tummen upp eller tummen ner, hur är det med kärleken?
Ja, då är den väl tummen neråt eller sidan eller något sånt där.
Tummen sidan. Ja, men då säger man ju inte för mycket.
Nej, vad skulle du själv svara på den här frågan?
Ja, och jag har ju inte bara det här med att personer som kan vara involverade i mitt liv lyssnar på podden, utan jag har ju också då ett gäng. Förr sa man fult skvallerpress, men alltså,
ja, just det.
Vad ska man säga då? Ja, men,
nöjesjournalister
som är lite extra intresserade. Och det är klart att jag har ju gett mig in i den här leken när det gäller att vara en offentlig person, så jag får ju stå ut med det. Men säg att jag träffar någon, så är det inte lika roligt för den personen.
Nej.
Så att det är ju, ja, nu börjar det bli svårt.
Mm.
Det kommer du ihåg när Facebook startade och man kunde kryssa i "it's complicated"?
Ja, just det. Nej, man kan inte det längre. Nej, vad synd. Ja.
För det är så härligt, liksom. Det är komplicerat.
Och det är otroligt transparent egentligen när man tänker efter. Och att folk också gjorde det.
Ja.
Folk som man typ visste var ihop med någon. Och så skrev de så här, "it's complicated". Ja. Och man kände bara så här, gud, att de går ut och berättar
det. För jag tänker så himla mänskligt.
Ja.
Det är komplicerat.
Ja.
Nej, men så det är väl det jag skulle kryssa i då. Det är komplicerat.
Ja.
Det är så här, det har ju... Det är ju något där.
Mm.
Det finns ju någon där.
Mm.
Och jag tänkte lite på det här med att uppleva romans under sommaren.
Mm.
Lite som att ha en sommarkatt.
Mm.
Man skaffar en gosig liten katt och det är helt underbart och det är roligt.
I maj, juni
och man leker och det är härligt i juli och sen augusti och plötsligt så... Ja, men under sommaren är allt möjligt. Det är solnedgångar, det är rosé, det är liksom inga tider och det finns allt är möjligt.
Man tar ju också så här, det känns som att man också tar livsomvälvande beslut, till exempel jag ska söka nytt jobb eller jag ska skilja mig eller jag ska, du vet så här, vi ska köpa nytt hus, alltså de här stora liksom livsprojekten, de kommer alltid upp till ytan på sommaren tycker jag.
Ja, men det då man liksom gör.
Ja, men då hinner man tänka efter. Bara, ja. Var står jag i livet och gör jag det jag vill nu och vart är jag på
och
väg?
Och så tror jag för att när man har semester så tror jag att det känns som allt är möjligt. För ja. I höst är ungefär 10 år bort. Men ja. Det är det ju aldrig. Ja. Men det känns som det. Ja. Här och nu liksom. Och sen kommer hösten.
Ja.
Och då är katten...
Det stora vemodet rullar in.
Och då har katten blivit stor och grinig och börjar riva sönder möblerna. Man tänker, gud, hur ska jag ta hand om en katt? Ja. Jag bor ju jättelitet.
Måste ha mat varje dag.
Måste ha mat varje dag, vad är det här? Och ja. Då lämnar man bort den.
Ja.
Eller för att göra en annan.
I bästa fall, och inte släppa ut den i skogen så att säga. Det är liksom så man får hoppas ändå.
Eller en annan jämförelse. Man åker på semester till ett härligt land som är så här exotiskt och färgglatt och liksom Indien. Eller man åker till Marokko, Marrakesh. Mm. Man köper de här fantastiska ballongbyxorna i lila och rött. Och det är glitter och speglar. Man tänker, det här är så vackert. Det här ska jag ha varje dag på jobbet när jag kommer hem. Och man känner i själ och hjärta att det kommer bli så. Man kommer hem till Stockholm. Man tar på sig dem och man går ner till tunnelbanan och säger, men vad har jag? Men vad har jag? Mig.
Det påminner om när jag köpte en sombrero i Spanien.
Nej!
Jo, det var ingen liten sombrero. Den var liksom över en meter i diameter. Alltså det här var ju jag vet inte, slutet av tonåren. Det var ju 1920.
Ännu värre.
Jag vill säga, jag knöla in den där i bussen på vägen hem. Den höll ju på att inte få plats. Många gånger använde jag den sen hemma liksom?
Det är så underbart. Ah. Jag älskar ändå den här optimismen liksom.
Jag ska bli en sombrero-kille när jag kommer hem.
Jag ska ha ballongbyxor med spegel liksom pärlor på. Ja, vad jag försöker säga är att jag är väl i någon slags sommarkattstatus här. Ja. Det jag undrar, det jag har varit med om i sommar. Hur ska det följa med in i hösten?
Just det.
Är det ett par ballongbyxor eller är det kanske ett par vardagsjeans som verkligen går att ha på kontoret?
Och sen kan man ju också säga att det är då det avgörs åt båda håll så att säga. Att det är när, om vardagen funkar, ja, men då, eller liksom om man själv funkar i vardagen snarare med den personen eller med det livet så kanske det funkar liksom i övrigt också. Men semesterperioden är ju väldigt speciell och konstig på det sättet. Man är ledig och... Ja.
Så att jag är i brytpunkten nu. Så att, utan att säga för mycket då. Jag skulle vilja berätta allt, men jag kan inte göra det än. Nej. Men man kan säga så här att jag går omkring. Och ska jag mata samma katt?
Ska jag mata den eller ska jag släppa ut den i skogen?
Det är liksom, det måste matcha i tid på något sätt. Mm.
Du, en grej som har med matchning att göra som jag tänkte på. Vet du vem Martin Lorentzon är?
Inte han Spotify.
Jo,
ja!
Precis. En av Spotify-grundarna, han grundade Spotify tillsammans med Daniel Ek.
Och han sommarpratade i sommar.
Ja, han sommarpratade. Och så, det är ju speciellt det här med entreprenörer som berättar om hur framgångsrika man har varit och hur resan gick till. För det är alltid
möjligt.
Det är alltid de som har lyckats som får så här, beskriva resan. De som inte gick bra, det finns ju så här fail stories och sånt också. Men han sa ju bland annat att när det gäller jobb eller när det gäller entreprenörskap så sa han så här, men det är... Jag har en filosofi, nu återger jag det här lite löst citat då, men han sa i stil med att ja, men när det är jobb, då ska man vara partner med någon som är så olik en själv som möjligt för att komplettera varandra så mycket som möjligt och skapa friktion liksom inom företaget. För det gör att man rustar sig mycket bättre för kundernas behov och man ser fler perspektiv och allt det där. Mm. Men när det gäller kärlek, då ska man vara så lik som möjligt med den man är tillsammans med för att liksom, man kommer bättre överens och man kan liksom... klara sig bättre som par då. Håller du med?
What? Mm. Nej. Så det här med opposites attract?
Nej, han trodde inte på det när det gäller kärlek. Bara i arbetet.
Han borde ju göra en dejtingtjänst om inte annat då. Därför att jag tänker att... Vad tror jag på? Jag kan ju bara utgå från mig själv.
Mm.
Men jag tror ju, om jag skulle träffa någon som var lik mig... Det vill säga, pratade oavbrutet, väldigt dåligt morgonhumör.
Hade en relationspodd.
Hade en relation, hade supertemperament. svårt att sätta gränser, impulsiv. Alltså man kan ju bara ana hur det skulle sluta.
Mm.
Det går liksom inte. Jag tror inte jag skulle stå ut med någon som mig.
Nej.
Jag letar ju efter någon som har samma bakgrund, samma värderingar. Och samma bakgrund säger jag bara, inte samma så här att vi har... Nej, men man ska känna igen sig i varandras barndom på något sätt.
Mm. Men jag håller med också.
Men
faktiskt.
Sen var ganska olik mig. Jag vill gärna ha den lugna, trygga ska jag inte säga. Men lugn. Mm. Som inte heller känner sig hotad av en person som... Jag är, kan vara väldigt stark och pådrivande och fixa och dona, som känner så här, det här har inte med mig att göra, nu håller hon på med något.
Men jag kan, det är ju intressant att säga, det kan ju för sig Martin Lorentzon på Spotify, han kan ju ha menat det också, men det här med att man ska ha lika värderingar, det är också att säga att man är lika varandra, alltså att man har, men att, för jag har också tänkt på det, vad ska man säga, energi, alltså vilken energi har man som person, läggning och så här, tonalitet och såna här saker kan ju vara olika då, som du är inne på, att man kan behöva någon som är motsatsen eller åtminstone mindre eller mer av något annat, medan det här grundläggande värderingar, vad är viktigt i livet, vad strävar man emot, de sakerna får ju gärna vara ganska lika, för det kanske ändå underlättar ett samliv liksom. Men det där är ju, ja, det är ju en djungel att ta sig igenom, vad är vad så att säga, vad är värderingar och, alltså på pappret känns det enkelt, men jag tänker att ibland så...
Och rent digitalt, jag menar, när vi har så mycket AI nu, när vi har så mycket olika saker, varför kan inte någon knäcka koden för vad det är som passar bra ihop, liksom? Vilket leder mig in på någonting som vi faktiskt inte har pratat om egentligen, och det är att du har varit med, nästan,
jag har varit med.
I mitt favoritprogram, du var med i castingen till Gifta vid första ögonkastet, som ju bygger på att en expertgrupp ska göra en supermatchning.
Mm.
Det här är helt sjukt, varför har inte pratat om det? Nu måste vi prata om det.
Inte nog med det, jag har också varit med i ett annat format som, där jag kom med, som ju heter Första dejten.
Ja, som, och det bara, bygger också på matchning.
Ja, inte lika... Upplever inte det som lika kanske ambitiöst, i och med att det är en dejt man ska gå på som filmas.
Ja.
Och that's it, så att säga. Det finns ju ingen, man ska ju inte bli följd av ett filmteam i en massa veckor och sådär, utan det är ju liksom en...
Men alltså, okej, Gifta vid första ögonkastet är en superpopulärt format. Finns i massa länder. I Sverige sänds den på SVT, och den bygger då på att en expertgrupp intervjuar en massa människor, sätter ihop ett par som sen får gifta sig utan att de har träffats, och sen får de då leva tillsammans en månad och ta ställning till, är vi kära eller inte? Mm. Och tanken då är att de ska matcha så bra så att de verkligen blir kära.
Mm.
Och du får berätta nu.
Ja, nej, men jag i mitt, det känns som att så här, det här är ju en tydlig röd linje med att vi nu sitter och har en relationspodd eller en datingpodd, att så här, just det här sökandet efter svaret på så här, relationer, hur funkar det? Och,
var det därför du anmälde dig?
Ja, men också lite så här insikten att så här, ja, men om jag nu själv inte har lyckats med det här, alltså...
Kan någon annan
lyckas? Kan någon annan se något hos mig och hos någon annan som jag själv inte ser? Kan någon tvinga mig in? För det är ju lite det handlar om. Man tvingas ju in i en situation som man inte själv har valt, med en person man inte har valt. Och sen då via, liksom, genom att bara umgås med den personen och liksom utforska det, hitta något nytt då som jag uppenbarligen då själv har varit för begränsad för att uppnå på egen hand. Eller med, alltså, innan dess då liksom.
Men hur gick det till?
Ja, men det här var ju, nu ska vi se, det var ju, nu är det väl snart 6-7 år sedan. Så det har ju gått några år, det har ju varit många säsonger efter. Det här var ju när programmet var ganska nytt, det var inte första säsongen, men det var ganska nytt. Och jag hade sett första säsongen, så jag visste ju vad det innebar. Och då hade jag också fått den här känslan av att så här, ja, men shit, det här verkar vara... Och det var också lite känslan så här, ja, men det är SVT, det är ändå ganska ambitiöst, det är inte jätte så här snaskigt gjort, utan de hade ganska, det tycker jag fortfarande, de har ganska mycket respekt för deltagarna.
Ja.
Och jag kände liksom att så här, men om jag ska vara med i något sånt här, då, vi pratade ju om det här, du och jag, vi hade ju kontakt då, för jag minns att jag mejlade dig och frågade så här, vad kommer hända om jag är med i ett sånt här format då?
Och jag var skeptisk. Jag bara, varför skeptisk. Ska du vara med i det här?
Jag också lite sådär, för att jag... Ja, men det här med att... Även då så var jag lite sådär... Kunde dyka upp som expert i olika sammanhang. Att man kunde sitta i Aktuellt och prata om...
Just det.
Digital så utveckling.
Är det Fredrik?
Ja, men precis. Såhär, vad skulle hända med det, med jobblivet? Skulle alla på, som man möter i jobbet, tänka att såhär, ja, där kommer ju han som har varit med i den här såpan liksom.
Men vad var det för experter då? Det var en psykolog...
Precis, det var en präst, en psykolog, en beteendeterapeut kan man kalla det för. Och så var det ju en, eller var det flera, det var två terapeuter kan man säga. Mm. En psykolog och så den här prästen.
Och så ställde de då en massa frågor till dig.
Ja, det gjorde de ju. Och sen innan jag ens träffade dem så träffade man ju castingpersonal då på produktionsbolaget.
Ah, vad frågar de för frågor liksom?
Ja, men det är ju alltifrån ytliga saker som så här, ja, men du vet, utseende ideal, värderingar, vikt. Så här,
hur ofta duschar du?
Ja, lite så. Så här, och även mål i livet, skaffa barn. Då sa jag att jag kanske inte var så sugen på att skaffa barn till exempel.
Mm.
Det var en sån parameter som jag kände att det där kanske blir svårt att matcha, tänkte jag. Jag sa väl inte att jag hade liksom helt strukit det, men jag nämnde det som ändå en faktor liksom.
Mm.
Så där pågick det. Så det var någon, först någon enkät som man skrev i jättelång, och så var det flera intervjuer, och sen träffade man då de här experterna en i taget.
Mm.
Och insåg väl då att just det var en process, att det var ju kanske, jag vet inte hur många sökande det kan ha varit till ett sånt program, över 1000 kanske.
Ja,
i första, i första urvalet visst. Liksom. Men sen så gallras det ju det där ur successivt, och från både kvinnor och män, och nu har det ju varit gaypar med och sådär också, men så att man kände väl i slutet där så insåg man att så här, men nu är vi liksom en grupp män här och en grupp kvinnor som på något sätt har gått vidare till slutfasen, och någon av vi kom, alltså man hade ju inte någon koll på de andra, det var ju inte så. Och då, men jag valde ju att hoppa av där, ska
sen
jag säga.
Hoppar du av precis i slutet.
I sista sekunden.
Visste du vem du hade matchat med?
Nej,
då?
Det visste jag inte.
Då Varför hoppar du av?
Då tror jag inte att jag hade hoppat av heller. Eller det visste jag ju inte, för då hade jag ju gått på bröllopet.
Ja, just det.
För det börjar ju med ett bröllop där man ser det.
Men varför hoppar du av?
Nej, men jag kände att jag...
För att jag sa det.
Nej. Jag hade de där expertintervjuerna och kände väl att så här, det är inte, det är ju det som är problemet med matchning generellt, att så här, det går liksom inte att matcha folk på det sättet,
alltså,
upplevde
andra
jag.
Kan inte matcha dig.
Ja, nej, eller, och sen så träffade jag ska inte nämna, var en av experterna som jag kände att jag inte fick så mycket förtroende för, och kände mig lite, till och med lite obehagligt.
Mm.
I den intervjusituationen.
På
och då blev jag
sätt?
Alltså... Nej, men han ville göra, det var en hand uppenbarligen, ville göra liksom en del övningar med mig och lite inför en eventuell medverkan, att så här, skulle det vara okej om vi gör den här övningen, och den kan sen dyka upp då i programmet liksom. Ja. Så att mer än så ska vi inte säga, utan att bryta mot någon kontrakt här, men det var väldigt lärorikt att vara med om den processen också.
Men då måste jag ändå få säga.
Ja.
Alltså, om man
jag fegar ju ur också, ska vi säga. Alltså, kan man ju också uttrycka det som.
Att
jag
eller känna i magen att men det här kändes inte bra till sist. För jag tänker ändå så här, om man tittar på statistiken för hur många par som sen fortsatte på den
i programmet,
med den här fantastiska expertgruppen, så kan man ju också konstatera att det är väldigt dålig rate, hit rate.
Visst.
Och då tänker jag så här, att de har ju felmatchat medvetet.
Ja,
därför
så,
det är inget kul att titta på kära människor.
Nej.
Säg att något av de här paren hade gift sig. Och det är som, du vet, när det kan vara som bäst. Man träffar någon och allt är rätt. Och för att, jag menar, blir man riktigt förälskad så är ju 4 veckor ingenting.
Nej.
Då är man ju fortfarande, det är då man kan
nykär,
gifta sig.
Det
är liksom,
inte någon friktion på de veckorna.
Nej,
liksom.
Man kan tatuera sig, byta blod och byta liksom barn, vad som helst. Man är helt crazy. Ja. Vi har aldrig sett den förälskelsen.
Nej.
Och då tänker jag att programmet bygger på felmatchningar. Mm. Det vill säga, det roliga är ju att se, oj, det är, vad det stöts och blöts och bråk och...
Ibland får man också känslan av att det här är ingenting som jag kan, alltså som jag vet, som man har sagt.
Fredrik har alltså skrivit på en massa kontrakt.
Ja, jag har skrivit
på en
massa kontrakt. Jag vill bara förtydliga att...
kan säga vad som är.
Ja, du kan säga vad som är. Men bara som tittare av programmet så känner jag att så här, ibland så får man också känslan av att dels det du säger, att man hittar, men också såklart att man vrider upp volymen jättemycket på de friktionsmoment som ändå finns. Mm. För alla par kommer man ju ha en liten dispyt om någonting eller så här. Och då för att göra liksom, för det finns ju några exempel på par som det faktiskt har gått väldigt bra för, eller som har varit kära Åtminstone de två
är
tänker
inte många.
På.
Ja, men två nej, på nej, hur men många år?
Att det jag tänker säga var att även de har de ju så att säga lyckats hitta små så här, bråk kring för att göra programmet mer intressant. Och sen i slutändan så väljer de att fortsätta vara gifta. Och det finns ju några som fortfarande är gifta. Men det är ju som sagt, det är ju en liten del av alla som har
varit med. Jag gillar programmet. Jag tycker idén är kul.
Jag älskar programmet jättemycket.
Ja, men jag tror att den bygger på att man tar par som inte matchar. Och, för jag tycker att man själv ser, när man sitter i soffan hemma, det här är fel. De sätter ihop en vegetarian med en som hatar rökare, som röker med en som, alltså så här, de hittar. Däremot så är det otroligt lärorikt att titta på just det här med att våga ge alla en chans och liksom, det har andra kvaliteter så.
Ja, det har ju, precis, för det, precis, de här allmänna diskussionerna kring relationer, vad är det man söker. Mm. För många av de här personerna är ju sådana som jag, det vill säga personer som har kanske dejtat mycket.
Desperata. Haft,
ja, desperata, galna personer utan riktning eller mål i
nej,
livet.
Nej, inte så.
Men, nej, men precis, och då märker man ju, bara de diskussionerna kring det är ju jätteintressant tycker jag att lyssna på.
Och lärorikt, det tycker jag är kul. Ja. Men sen har du ju faktiskt varit med i första dejten.
Jag kunde ju inte släppa det där, så att jag, några år senare så... kände väl jag att så här, men
kan man se, ligger det uppe, kan man söka liksom?
Det vet jag inte, det gör det väl. Det är väl första, alltså första dejt, svenska första dejten, första säsongen tror jag.
Vill du veta en hemlis som jag säger i podden nu? Jag blev kär i bartendern på första dejten och la till honom på Facebook när jag druckit lite vin och skrev så här, du är så oh,
fick du något svar?
Ja. Så nu ska vi gifta oss. Nej! Jag har ingen, han är väl inte singel. Men han är så himla mysig med sitt skägg. Och han är så här fin göteborgare. Han står där och är så jävla härlig.
Jag tänkte först på han med hovmästaren. Och tänkte så, nej det var nog inte Karl.
Nej.
Utan det var bartender.
Skäggbert där, ja precis. Ja men berätta.
Lite så här rockabilly-stuk. Så här, ja, men lite tatueringar och skägg. Och, eller det vet jag inte, det bara kändes så.
Men alltså. Det här var ett tag sedan.
Ja.
Två dagar. Nej,
ja, precis. Förra veckan. Ja.
Men hur var matchingprocessen där då på första
dejten? Den var ju kortare. Det var också några intervjuer och lite enkät och sådär.
Gäller det tjejer? Bra. Ja,
ja okay, precis. Men. Vi har en här. Nej, men jag minns att och det här kan jag ju säga eftersom jag var ju med. Men jag minns att man fick frågan, så här, kan du tänka dig distansförhållande? Och då sa väl jag att, så här, ja men alltså... Jag bor ju i Stockholm, så att om man träffar någon som bor i så här, Uppsala eller Västerås eller, alltså så här, det går ju att lösa liksom. Men hon jag blev matchad med i programmet, hon bodde ju i Göteborg. Och det, jag vet att du skulle inte bryta om en sån
grej. Nej, jag fattar inte grejen.
Men jag tror både hon och jag kände så här, att så här,
åh, det
här,
gud, det är 3 timmar på tåg, det kan vara mitt livs kärlek, men vad fan.
Vi kände väl så här, det här var trevligt, och hade vi bott i samma stad hade vi antagligen så här,
men vad är det?
Setts några gånger och ändå så här följt upp det lite. Medan nu var liksom, eftersom det inte kanske var så här blixtrande förälskelse på första dejten, då blev liksom tröskeln att ta det där vidare sen blev liksom ännu högre. Så det blev liksom som att vi så här, jag kände att vi var väldigt så här respektfulla mot varandra, och vi var väldigt så, vi hade en bra dejt, och det märktes att både hon och jag var så här vana.
Jag såg det, jag tyckte ni var fina.
Ja, men så här, jag kände att hon var så här, det var en härlig person som absolut skulle kunna vara en person jag liksom...
Men det där blir jag tokig på. Alltså du underskattar
avstånd.
Ja, lusten, dragningskraften, passionen i att längta och vänta och ha avstånd. Jag levde i en distansrelation med 100 mil emellan i 5 år. Och det kan jag säga att...
Och se
att
hur det gick. Nej,
ja, det gick ut helvete. Men de här 5 åren var ju passionerade just för att man fick längta, vänta. Och sen när man sågs, varje gång vi såg så var det ju...
Ja, men det håller jag med om.
Ja.
Det finns någonting med dragspelet där. Att det är ju som att ha barn varannan vecka. Liksom,
ja, men lite så. Okej, okay. Men matchning är ju intressant. Vi har pratat om det förr, men jag tänker just på det här. Jag och en kompis jämförde vilka matcher vi fick upp på Tinder.
Eller vilka profiler. Eller
vilka
så här,
profiler, ja men vilka vi så här, som kom
eller,
upp då.
Vilka, precis.
För hon sa så här, men det är så konstigt, alla män som kommer upp, de är typ lite äldre, lite ser ut lite så här, är lite bla bla.
Ni satt liksom med mobilerna framför.
Nej, vi gjorde inte det först, men jag sa så här, men gud, det finns, vi gick med båda två samtidigt första gången. Jag ringde henne och bara, men det är helt sjukt, det finns mycket bra killar, de är så snygga, jag dör. Och hon bara, det finns inte alls. Just och så visar vi är ju samma ålder, vi är liksom har samma fyllt i samma spann i ålder, liksom allt. Mm. Och ändå fick vi helt olika matchningar. Helt olika.
Ja. Och det är ju algoritmerna som talar då.
Ja, och vad är det för algoritmer? För det tänker jag, det kan ju bara bygga på utseende egentligen.
Ja.
För vad
eller
annars?
Alltså det bygger sig, det bygger väl precis.
Kan inte bygga på ord, räkna ord. Alltså vad...
Nej, det bygger ju på, tänker jag då, min, kanske inte lekmananalys, men min hobby, semiprofessionell analys är ju att det bygger ju på hur många gånger har andra användare swipat höger och vänster på just din profil. Och har du då en högre ranking i liksom, om vi tar nu Tinder då som det var det här fallet, så det finns väl någon slags ranking i inom Tinder att så här, okej, 65% swipar höger på den här profilen, okej, då hamnar den med andra som också får 65, alltså, eller vad det nu kan vara, men att du liksom synkas lite sådär, att, för det är ju ganska tydlig indikator på, oavsett egentligen om det är text eller bild, rimligtvis är det ju bild eftersom Tinder är så himla bildfokuserat ändå, får man ändå säga, men då tänker jag att det är att det är så det funkar, att liksom amen, du liksom hamnar med jämbördiga eller...
Men eller liksom, gud, ja, vad intressant.
Men det har, har vi pratat om det förut? Att, alltså min teori är ju också att Tinder och andra plattformar, att så här, oavsett utseende så finns ju ett viss sorts utseende som gynnas av och missgynnas. Alltså att alltså man kan se ut på ett visst sätt som liksom gynnas på såna här digitala plattformar med begränsat utrymme, små bilder, allt vad det innebär.
Är det sant? Jo, men vi har pratat om det, fast inte i podden, tror jag.
Nej, det kanske vi inte har. Men för jag tänker att så här, det är inte bara så här snyggt fult, tänker jag. Förstår du? Jag menar, det är inte bara så här, åh, du är klassisk modellsnygg eller du ser ut som ett vrak, så att säga. Det är inte det handlar om, utan det är mer så här att, ja, men du vet, så här, lite som att någon skulle se lite seriefigurmässig ut. Alltså, du har liksom väldigt tydliga drag, väldigt tydligt så här, vad vet jag, feminint kvinnligt utseende, ja, men då kommer du liksom få rankas högre generellt då, så här. Men sen så kan man ju, ja, det är ju väldigt lurigt ändå, tänker jag.
Men
ju...
är de öppna med hur de matchar? Är de öppna med hur det funkar?
Det är de väl inte, nu har inte jag så här läst in mig på det, eftersom det borde, jag inte tycker om att göra research, men däremot när jag höll på och gjorde det för några år sedan, de ändras ju hela tiden, då vet jag att då fanns det lite sådana här artiklar om hur liksom hur de här algoritmerna funkar. Och
för det är ju väldigt intressant, för att det är ju då en avvägning mellan hålla mig tillräckligt nöjd så att jag stannar på appen, men ändå inte se till att jag träffar någon och matchar på riktigt, riktigt, så att jag försvinner och slutar betala. Precis. Eller slutar vara där. Och det skulle vara väldigt intressant att se de här algoritmerna. Det måste vi nästan gräva lite i,
ja,
eller?
Det, ja, men det måste vi nästan göra. Det tycker jag, det är intressant också, som, precis som du säger, hur skulle algoritmerna se ut om målet var att få bort användarna från appen?
Exakt.
Hur skulle en sån tjänst se ut?
Hur skulle Spotifys singeltjänst se ut om han, Lorentzon, hade gjort den? Liksom?
Ja, precis. Grejen är att alltså, svaret skulle ju kunna vara så här, ja, den skulle se exakt likadan ut, för att det är inte tjänsterna som är problemet. Det är vår liksom, tillgång till andra profiler som är problemet. Eller samhällsutvecklingen eller vad det kan vara. Men det skulle också lika gärna kunna vara ett annat svar, som var att det faktiskt skulle vara skillnad.
För det man har bevisat är ju att våran bild av världen, våran bild av oss själva, våran bild av vad liksom rent politiskt påverkas extremt mycket av sociala mediers algoritmer för vilken bubbla vi är i. Och då borde det ju rimligtvis vara exakt samma med dating. Och i så fall är ju det här dejtinghaveriet som vi hela tiden ältar här inte bara vårt fel och inte ens samhällets fel, utan faktiskt att det sitter några väldigt många snubbar och programmerar en algoritm som ska göra att vi är tillräckligt intressanta för att betala, eller intresserade för att betala, tillräckligt misslyckade för att aldrig lyckas liksom, på något sätt.
Ja, men det är bara det här med liksom rasistiska algoritmer till exempel. Att bildigenkänning för svarta personer har, du vet, det fanns ju en jättestor story för några år sedan där liksom det var någon bildtjänst som hade liksom automat-taggat en svart person med en bild på en apa. Liksom.
Mm.
Och det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt som man blir helt så matt. Men det är klart, ja, då sitter ett gäng vita programmerare som har gjort den här liksom bildigenkänningstjänsten, och liksom inte, de har inte kalibrerat den med en databas med svarta och andra, alltså med en mångfald av människor, utan de har utgått från förmodligen ett gäng bilder som från deras egen krets, så att säga, eller vad det nu kan ha varit. Men samma sak är ju där, att sen lär vi ju också algoritmerna själva. Eller man lär ju, jag tänker att så här att
Ja, men det är som den hubboten som var den första som fick medborgarskap i Saudiarabien var det, som liksom är inte en människa men en varelse.
Okay.
Den hubboten har ju då, när de försökte lära henne det hon skulle kunna mänskligheten, så körde de in Twitters hela, vilket gjorde att hon blev både rasist och kvinnofientlig på typ bara några sekunder. Därför att det var det hon fick inmatat. Ja.
Och det var ju samma, Microsoft gjorde också något sånt experiment, att det började twittra ut rasistiska tweets på bara en minut. Liksom. Det var...
Men sen måste jag säga en annan sak, och det är, vi sitter och liksom skäller på matchning med algoritmer och så. Alltså matchning är ju egentligen en av de äldsta sätten att träffa det rätta på, för att i historien så har man ju blivit matchad av släkten som har matchat, det här är ett bra giftermål därför att det har varit mer en ekonomisk struktur, en samhällsstruktur eller en religiös sak. Och jag tänker på, jag har ju, jag menar, nyligen varit i länder där man matchar därför att ja, men för att det är sättet man gör, då är det familjen som säger, det här är min dotter, det här är min son, kan bli ett bra äktenskap och så. Och det är ju hemskt såklart. Alltså, ingen annan ska ju bestämma vem man vill leva med. Men jag bara lekte lite med tanken någon gång. Så här, tänk om min mamma skulle välja. Ja. Tänk om din mamma skulle välja den du matchar med.
Ja. Jag har varit med om det en gång.
Finns det något i det ändå?
Jag har varit med om att min mamma har rekommenderat en person.
Hur gick det då?
Nej, men det var en person hon jobbade med som var i min ålder.
Och går man förbi algoritmer, går man förbi psykologer och kuratorer som intervjuar för ett program, och så kommer man till den som känner allra mest, det är mamma och pappa. Ja. Tänk om de skulle liksom, hur skulle det gå?
Jag tycker det där är lurigt, både med så här, mamma och pappa eller med vänner eller med folk som överhuvudtaget inte möjligtvis att ens ex skulle kunna matcha en. Förstår du? Alltså så här, någon som verkligen känner en som en relationsmänniska. För just de här personerna, ens vänner har ju liksom så här, de har inte varit fysiska med en på det sättet. De har inte liksom den här, de har inte så att säga den blicken på en som man har på en tänkbar partner.
Nu har jag skrev ner här, jag har hela idén klar. Ja. Vi har en dating-site som heter X-Rated, där X får rata. Så
just det.
Och nu plötsligt kände jag att om mina ex ska rita mig, ja, då är det kört. Och då kommer dejtinghaveriet leva i alla fall 150 precis, år till. Precis. Fan också. Men alltså det är
bara de som har bra relation till sina ex som kommer, eller så här, minst dålig relation till sina ex som kommer.
Men det här då, för det här har faktiskt hänt mig den senaste veckan. Ja. Vi har ju nu gått från att dejta som vanligt till att folk lyssnar på podden och erbjuder sig att dejta oss för att tycka synd om oss, till att nu har vänner hört av sig och sagt, men den här killen är ju singel och du är ju singel. Alltså någon slags, vad heter det, matchmaking?
Ja. Jag är ju jätteskeptisk i det generellt. Alltså, oavsett podden menar jag, alltså, just när vänner ska försöka få...
Är du det? Ja. För vi har en gemensam vän, Lisa. Aha. Hon är expert på att matcha folk.
Ja.
Och jag menar, många säger så här, jag är så himla bra, men hon är expert. Och hon lyckas varje gång. Och då pratar vi liksom barn och giftermål. Oj, lyckas. Vi borde åka hem till henne, känner jag nu.
Nästa avsnitt spelas in hos Lisa. Nej, men jag har varit en sån som har inte matchat folk, men att folk har träffats via mig. Att du, två eller tre par med barn i vissa fall. Och så.
Är det sant?
Men då är det mer som att säga, ja men du vet, de båda har varit kompisar till mig och sen så har jag haft fest och så har de träffats hos mig.
Du har inte tänkt så här, ni ska.
Nej, precis. Nej. Jag är inte
aktivt, jag har varit med och sagt så här, ni två. Och det har blivit katastrof varje gång. Att de blivit ledsna, sura eller så har börjat bråka. Jag är värdelös. Jag följer ju en serie, en amerikansk serie som handlar om, för där finns ju, som vanligt, de är ju ungefär 50 år före med det mesta. Mm. De har ju haft nätdating också väldigt mycket längre än vad vi haft, och så här systematiserat speeddating och så. Men de har ju också matchmaker som jobbar professionellt.
Just det.
Det blir inget tv av det. I det här fallet, den tv-serien jag tittar på blir tv. Men annars så har ju de sådana byråer där man faktiskt...
Eller framförallt lite så här framgångsrika människor som inte framgångsrika. Har råd. Eller framförallt har de inte tid kanske.
Inte tid och råd, så att de har någon som handlar kläder, någon som sköter styling, någon som sköter dejter.
Outsourca relationerna liksom.
Men också om man ska vara ärlig liksom, säg att, ja, nej, jag vet inte.
Jag tycker det har varit väldigt häftigt i och för sig att så här, ha en konsult som kommer in och bara, ja men Fredrik, nästa vecka på onsdag ska du träffa den här personen. Alltså det hade ju varit roligt bara av så här... Som en rolig
lite
grej.
Nytt.
Liksom. Det var väl lite det jag sökte efter när jag var med i den där
dokuformaten. Ja, är det vi ska starta då? Jag har ju inget jobb här i höst. Jag kanske ska starta en sån här matchmakingbyrå. Alltså då ska inte jag matcha utan jag tar in proffs.
Du menar att vi ska använda vår digra erfarenhet av att ha lyckade relation?
Åh, herregud. Nej, men, det är så roligt och nu, ju mer vi gör den här podden som heter Haveriet, hur vi så havererade, desto fler vill ha tips.
Alltså, ja, det är jätteintressant.
Av alla människor i hela världen, fråga inte oss.
Nej, så känns det faktiskt. Fast det finns ju, det finns ju någonting i att även om du kanske inte har varit lika många dejter som jag, så har du ju haft långa relationer. Mm. Och det finns ju någonting man lär sig av att både ha långa relationer och i mitt fall då att gå på många dejter. Så vår gemensamma kompetens finns ju liksom i båda lägren, kan man säga.
Vi är bra matchade, Fredrik. Vi är bra
vi
matchade.
Säljer in konsultduon här.
Men sista frågan då. Om du nu skulle matcha mig med vem som helst och jag skulle matcha dig med vem som helst. Man får nästan ta någon person som alla vet om då.
Ja, du menar, okej. Okay. Ja, alltså nu ska jag matcha dig nu.
Jag ska matcha dig.
Åh, gud. En känd person alltså.
Ja, men någon som lyssnarna vet vilka det är.
Ja, okej. Okay.
Ja, jag har den.
Ja, okej. Okay. Men du... Ja. Du har en före mig helt enkelt. Du kanske har tänkt på den innan du...
Nej, jag kom på nu.
Okej. Okay. Ja, men du får säga först då.
Kylie Minogue.
Jaha!
Ja.
Oj!
Ja.
Vad intressant. Bara för, så här, du rörde dig globalt. Jag var mer fixerad på...
Ja, nej. För att hon är så här, hon är jävligt smart och rolig. Företagsam. Mm. Hon är sprudlande. Hon är lite äldre än vad du är.
Mm.
Hennes barn är lite större. Så då kan hon hjälpa till att ta Eva lite så här. Sen bara, nej, fastän ni... Och så finns det någonting i ert utseende. Ni hade varit så jävla fina ihop.
Oj, oj, oj. Mm.
Kylie Minogue.
Hon är ganska kort, vet jag.
Ja, och du är så lång. Det är så fint.
Är det?
Ja. Jaha.
Jag trodde tvärtom, att man skulle vara symmetrisk. Så, här.
Så varsågod.
Åh, gud, tack.
Det är bara att...
Hon är väl nästan... Ja, precis. Kontakta hon är henne. Lite äldre, inte så mycket äldre, men lite äldre typ, tror jag. Eller jag vet inte. Men, ja.
Gör det.
Oh,
ju halt. Nu... Nej.
Gud. Åh, vänta. Åh, nu har jag en, tror jag.
Ja.
Om det... Ja. Jag vet inte, du får se vad du säger. Jag tänker, nu tänker jag mest personligt, eller så här lite energimässigt, utseendemässigt.
Mm.
Thomas Bodström.
Ja!
Eller hur?
Ja, helt rätt.
Ja. Man's man, men med liksom... Lite pojkig pondus ändå.
Men är han feminist verkligen?
Ja. Jag har hört en del intervjuer med honom. Jag tycker ändå så här.
Ja, men då så.
Känns, han har ju drivit egen advokatbyrå och har ju liksom ändå vurmat för vissa sådana case också med den profilen. Och,
Ja, men då var det klart.
Ja, då var det klart. Ja, men vad skönt. Men då ringer du Kylie då, så... Ja.
Fixar du Thomas och så har vi parmiddag.
Ja.
Toodaloo!